Kära himmelske fader, jag vill tacka dig så mycket för att vi får möjlighet att samlas här ikväll. Tack att vi får leva i ett fritt land. Tack att vi får studera ditt ord. Men herre, jag ber att den ande som inspirerade ordet ska komma nu till oss. Och att du ska upplysa våra sinnen och våra tankar. Att du ska ge oss klara tankar. Att det här budskapet ska kunna bli tydligt och klart. Och jag ber att det ska bli levande för oss. Jag ber att det inte bara ska bli mänskliga tankar och idéer, utan att du verkligen ska tala till oss. Att vi ska höra din röst ikväll. Det är min bön. I Jesu namn. Amen. Förra gången tittade vi på Babylons vin. Vi såg de olika hedniska lärorna som hade smugit sig in utifrån Babylon. In i kristendomen. Och vi såg att de hade blivit tradition in i den kristna kyrkan. Och att Gud också kallade sitt folk ut ur Babylon i Gamla Testamentet. Och på samma sätt så gör han det idag. Han kallar människor utifrån en religion som är grundad på tradition snarare än på Guds ord. Så det tittade vi på. Vi tittade på några exempel också på det. Och vi har studerat det här om antikrist i Uppenbarelseboken kapitel 13 och vers 5-7 så beskrivs den här tiden hur länge antikrist skulle regera. Och det står där om antikrist att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Ni minns när vi pratade om antikrist, så tittade vi på de här olika hästarna i Uppenbarelseboken. Och vi såg att de representerade kyrkans gradvisa förfall. Från en ren församling till en förföljd, blodröd församling. Till en kompromissande församling och till slut en helt död församling. Och vi såg att antikrist tyvärr representerade ingenting annat än det romerska systemet. Det romerska katolska kyrkan. Inte individerna i sig själva. Gud älskar katoliker. Men det system som har sattes upp som en konsekvens av det här avfallet ifrån tron. Det är någonting som arbetade emot Kristus istället för att arbeta för honom. Så vi tittade på det och vi såg att de började att förfölja Guds folk. Man förbjöd Bibeln. Man sa att Bibeln den får inte lekmän läsa. Och det är bara de högt utbildade prästerna och teologerna som kan förstå Bibeln. Och därför så togs Bibeln bort ifrån lekmännen. Och man blev tvungen att fråga prästen om vad man skulle tro. Och enligt den romerska kyrkan så står traditionen över Bibeln. Och det var det här som är det stora problemet. Och de började att förfölja de som ville hålla fast vid Guds ord. Och de fick makt att göra det i 42 månader. 42 månader. Under den här tiden så skulle Guds folk, ja, vad skulle de göra? Skulle de slåss, stanna och strida? I Uppenbarelseboken 12:6 så finner vi samma tidsperiod. Och där står det om den här rena kvinnan. Och vad representerade en kvinna? Någon som minns det? Församling, eller hur? Så här har vi en ren kvinna av den rena församlingen. Och det står att efter att Jesus har fötts bland Guds folk där. Så står det att kvinnan flydde då ut i öknen. Där hon har en plats som Gud har berett åt henne. Så att hon får sitt uppehälle 1260 dagar. Så 42 månader, hur många dagar är det? Om det är enligt den judiska kalendern så var det 30 dagar i varje månad. Så om du tar 42 gånger 30 och räknar ut det. Så blir det 1260. Så det är precis samma tidsperiod här som beskrivs. Under tiden som antikrist regerar, under den tiden som vilddjuret förtrycker Guds folk, då flyr Guds sanna folk ut i öknen. Här är samma tidsperiod igen, men beskrivet på ett tredje sätt. Det står att den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till den plats där hon blir livnärd. En tid, två tider och en halv tid långt borta från ormen. Okej, så hur många tider är det? En tid plus två tider plus en halv tid. Det är alltså tre och en halv tider. Tid är ett annat uttryck för ett år. Så tre och ett halvt år, hur många månader är det? 42 månader. Det handlar om precis samma tidsperiod här också. Så helt enkelt, Guds folk, de skulle fly ut i öknen. De skulle fly ut i vildmarken. Så om du letar efter Guds folk under den här tiden, så måste du leta långt bort ut i ödemarken. Den här tidsperioden beskrivs på de här tre olika sätten. 3,5 år, 42 månader och 1260 dagar. Och de representerar alla samma tidsperiod. Då antikrist regerar, då Guds folk har flytt ut i vildmarken. Någon som minns, vad representerar en dag i Bibelns profetior?
Ett år.
Hesekiel 4,6. Ni minns, vi använde oss av de här nycklarna. Första mötet som vi tittade på, så fick vi alla de här nycklarna. Vad representerar de olika sakerna som skulle hjälpa oss att förstå uppenbarelseboken? Och vi måste använda oss av dem för att kunna förstå den. Så här har vi en av de nycklarna. En dag representerar ett år, Hesekiel 4,6. När du fullgjort om ska du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så här har vi ett exempel på när den här årsdagprincipen används, som vi finner i Bibelns profetior. Andra personer som till exempel Isaac Newton, Martin Luther, använder sig alla av den här principen, så det är inget nytt. Så om vi använder oss av den principen, då förstår vi att de här 1260 dagarna handlar inte om bokstavliga dagar, utan de handlar om år. Antikrist är inte bara en enda människa som ska regera i 1260 bokstavliga dagar, utan det handlar om en makt som ska regera under över ett årtusende. 1260 år. Så då kan vi undra, stämmer det då in på den romerska kyrkan? Och faktum är att det här kännetecknet ensamt skulle kunna identifiera antikrist som den romerska kyrkan, skulle jag vilja säga. För det är så exakt. Det är så otroligt precis. Lägg märke till det här. Carl Henrik Martling, kyrkans 20 sekel. Det här är bara kyrkohistoria. Det talas om Justinianus, som lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534 och östgoterna i Italien år 553. Därmed var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Så när fick den romerska kyrkan makt? När fick de det? Jo, det skedde i samband med att vandalerna och östgoterna blev utplånade. Och då, östgoterna blev utplånade 553, men de besegrades år 538 när Belisarius, Justinianus general, han drev bort östgoterna från Rom, när de hade belägrat Rom. Så det skedde 538. Så om vi vill hitta ett datum när den romerska kyrkan fick sitt herravälde, så måste vi välja år 538. Om vi går 1260 år in i framtiden, så hamnar vi på 1798. Och då kan vi undra, hände det någonting med den romerska kyrkan år 1798? Och svaret är absolut, så gjorde det. Igen samma bok, Carl Henrik Martling. Sida 93. Nej, förlåt, det ska nog inte vara 93. Jag tror att det ska vara 193 någonting. Ni får kolla referensen. Det står i boken i alla fall. Ibland blir de förväxlade. Men det står i alla fall. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon, känner ni till honom? Napoleon. Det var han som härjade där. Efter franska revolutionen så tog han makten och han höll på att nästan erövra hela Europa. Napoleon, vad gjorde han mer? Jo, han störtade kyrkostaten. Den här stora institutionen som hade styrt kungar med järnhand under hela medeltiden. Nu plötsligt så störtades den. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamla mannen överlevde inte denna behandling. Och sen skriver den här historikern att allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Det här var katastrofalt. Det hade aldrig hänt något liknande i hela världshistorien. Precis på det år när Bibeln förutsade att den romerska kyrkan skulle gå ner, så gick den ner genom Napoleon. Exakt samma år. Helt fantastiskt. Under den här tiden så kallar man ibland för medeltiden, eller man kallar den för, ibland kallar kristna den för den mörka medeltiden, mörkrets tid. Och en protestantisk historiker sa att när världen hade sin midnatt, så hade romerska kyrkan romerska kyrkans sol i zenit. Alltså när den romerska kyrkan regerade som starkast, så låg Europa i otroligt en tid av otroligt stort mörker. Varför? Jo, för Bibeln säger att Guds ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Så tar man bort Bibeln, vad händer då? Ja, vi har mörker. Och det var det som hände under den här tidsperioden. Bibeln förbjuds. Här är från Gregorius, påven Gregorius, den 9, 1229. Så utfärdar han en bulla. Han säger: vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Att vi har en bibel här idag, mina vänner, det är inte tack vare den romerska kyrkan. Det är tack vare reformationen. Det är tack vare att de översatte den här boken till modersmålet. Det är tack vare att personer som vågade offra sina liv, riskerade sina liv för att kopiera Bibeln på sitt eget modersmål. Grupper som valdenserna och albigenserna och böhmerna och olika folkgrupper som förföljdes fruktansvärt, de bevarade Bibeln. Och de förföljdes otroligt svårt. Jag uppskattar, skriver John Dowling. Han är baptist som skriver det här. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Så det här tar vi inte upp för att svartmåla dem. Det här tar vi upp för att visa historien, vad som har hänt, så att vi inte glömmer bort vår historia. Så om, återigen, Gud hatar inte katoliker, men han hatar när människor gör sånt här i Guds namn. När Guds folk förföljs i Guds namn. Det är någonting som han inte alls tycker om. Albigenserna, hela folkmord hade vi under medeltiden på det här sättet. Karl-Henrik Mackling skriver om albigenserna: då släppte påven loss det korståg som vanligen går under namnet albigenserkrigen och som började med en grym massaker i katarernas stad Beziers år 1209. Kampen mot kättarna var skoningslöst och i en särskild bulla medgav Innocentius den fjärde att tortyr fick användas i kampen mot kätteriet. Albigenserna blev utplånade som en grupp. De slutade att existera. För att de trodde inte så som påven hävdade att man skulle tro. Och de utförde då korståg, helt enkelt. Korståg, det var alla som gick med i det här korståget. De lovades en plats i himlen automatiskt om de dog. Så det är klart att det var många människor som strömmade dit och deltog i påvens krig. Valdenserna.
Det var TV igår om första korståget.
Ja. Just det.
Och det kommer andra och
Precis, och de var emot islam, så vi kommer in på det lite mer senare. Men här var det också mot kristna som man gjorde korståg, mot kättare som man kallade dem. Valdenserna, de var några grupper som levde långt uppe i Italiens, norra Italiens bergsbygd i Alperna. Och här ser ni några bilder på hur de bodde. Det här bordet är otroligt fascinerande, för där så satt valdenserna, de kopierade för hand Bibeln. Och sen så tog de dem, varje ungdom, det här var ganska fascinerande, varje valdensungdom, de behövde gå ut som missionärer. Och jag tror 2/3 kom aldrig tillbaka eller någonting i den stilen. Utav de som gick ut som missionärer. De gick ut som missionärer, de sydde in de här bibelmanuskripten i sina kläder. Och ifall de hittade något öppet sinne så delade de med sig utav Guds ord till de här människorna. Vi har otroligt mycket att tacka dessa missionärer för. De la grunden för reformationen som sen skulle uppstå på 1500-talet. Men här på just det där bordet så satt de och kopierade den här bibeln. Och vad hände då? Jo, de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Det var enligt påvedömet. Med andra ord, jag har varit villig 2 år, bara du dödar en valdenser. Varför hade de dödats? Låt oss titta i Uppenbarelseboken kapitel 6. Uppenbarelseboken kapitel 6. Vi ska titta på det 50:e sigillet här. Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 9. Det står: när lammet bröt det 5:e sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Vers 10. De ropade med hög röst: du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid tills antalet av deras medkännare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fullt. I det 5:e sigillet så ser vi en bild på alla dessa martyrer som dog under den här tiden. Och deras blod ropar ut efter hämnd på det sättet. De upprättelse behövs. De har inte fått någon upprättelse. De blev orättvist dömda och dödade utan att människor har kunnat ge dem upprättelse. En intressant sak med valdenserna var att de också höll sabbaten. Vi talade om sabbaten förut, i förra gången. Vi såg att det var den romerska kyrkan som hade förändrat på den här dagen. Att apostlarna och Jesus och alla den tidiga kristna kyrkan, de höll faktiskt lördagen helig, den 7:e dagen. Och det fortsatte även de här olika grupperna, valdenserna, här står det så här: att helighålla sabbaten genom att avstå från sekulärt arbete och från synd, genom goda gärningar och genom att gynna själens uppbyggnad genom bön och genom att lyssna till Guds ord är påbjudet. Han skriver om ett brev som valdenserna skrev på 1200-talet. Så de höll faktiskt vilodagen på lördag fortsatt, även på 1200-talet. Och många av sådana här grupper höll fast vid Guds ord och vid det som de hade blivit undervisade om. Men Antikrist, som vi tittade på, han skulle sätta sig in för att förändra de här heliga tiderna och lagarna. Och de skulle ge sig hans hand under en tid, tider och en halv tid. Det här är vad romerska kyrkan själv hävdar. Att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förklara, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Och det var mycket riktigt det som de också gjorde. Vi behöver inte gå in på det här igen, men det var under Konstantins tid som man ville förena hedniska och kristna idéer. Och det var då också som söndagen, solens dag, ersatte den kristna sabbatsdagen. Hussiterna var en annan grupp. Någon som känner till Jan Hus eller Johan Hus? Vet ni vad som hände med honom?
Han blev bränd på bål
för att han hävdade att Bibeln var auktoriteten för den kristne och inte påven. Och hans efterföljare kallades för husiterna och de bodde i Böhmen, i skogarna där. Och påven skickade inte mindre än 5 korståg mot husiterna. Och de blev kallade för de husitiska krigen eller husitiska korstågen. Otroliga under hände det här dock. Och inte ett enda av de här korstågen lyckades faktiskt. Istället så gynnades de husiterna utav de här korstågen snarare än att de blev utplånade. Husiterna var också sabbatsfirare. Här står det om dem att Erasmus vittnar om att dessa böhmer till och med så sent som på 1500-talet inte bara firade sjundedagssabbaten noggrant utan de kallades också sabbatarier. Så de här sanna lärorna fanns kvar hela tiden bland dessa olika folkgrupper. Och därför så blev de förstås missrepresenterade. Och det står här att de ropar ut de som blir slaktade. Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och kräver hämnd för vårt blod? De hade blivit slaktade för Guds ords skull. Helt enkelt för att de hade Bibeln. Så då kan man undra, varför tillät Gud det här? Om det här var Guds folk, om det här var Guds folk som hade gömt sig ut i vildmarken. Hur kunde han tillåta att de bara blev slaktade på det här sättet? Skulle han inte gripa in? I det femte sigillet så ser vi att de får ett svar. De får en vit klädnad och de blir uppmanade att vänta. Att vara stilla ännu en tid tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fullt. Det kommer en dom en dag när de skulle få upprättelse. Men ändå så såg inte Gud mellan fingrarna på de här förföljelserna som den romerska kyrkan gjorde sig skyldig till. Faktum är att vi finner de 7 basunerna också i Uppenbarelseboken. Och de är på ett sätt Guds svar på den här frågan. De är inte en fullständig dom, men de är de är delvisa domar som Gud sänder över de som förföljer hans folk för att försöka väcka dem, för att försöka att få dem att inse vad de håller på med att göra. Så tiden som är kvar så tänkte jag att vi ska titta på Uppenbarelseboken kapitel 9 främst. Men vi ska börja med, i kapitel 7 så står det så här, eller förlåt, kapitel 8 vers 7, så står det så här. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med jord, eller förlåt, det var inte 7, i vers 6 tänkte jag på. Och de 7 änglarna med de 7 basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. De 7 basunerna, ni minns, 7 var ju det här fullkomliga talet. Och jag tror att de här 7 basunerna, precis som de 7 sigillen och de 7 församlingarna, representerar historien från Johannes tid fram till Jesu återkomst. Och vi ser en upprepning av historien från ett annat perspektiv. Här ser vi vad Gud gör som svar, de straffdomar som Gud skickar mot de som förföljer hans folk under den här medeltiden. Och varför tror jag det då? Ja, basuner, vad representerar det? Om vi tittar i Gamla testamentet så står det så här i Jeremia 4, 19-21. O mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt smärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn eller av basuner har min själ hört stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut. Hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? I första Korinthierbrevet 14:8 så säger Paulus en liknande sak. Han säger: om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo för strid? Så ni har flera texter i ert studieblad också som ni kommer få efteråt här. Men helt enkelt, basuner representerar krig. Det var en signal för krig. Och de sju basunerna i Uppenbarelseboken representerar olika krig som och domar som drabbas eller som Gud låter komma över dem, ja, över vilka kan vi undra. Jag ska faktiskt hoppa över de fyra första, eller de tre första basunerna här, på grund av tid och på grund av att jag faktiskt inte är helt säker på vad de betyder. Men det finns, om du har en bra idé så studera det gärna. Jag tror att det finns ett svar, det är bara att vi har inte alltid tid att studera det här. Men om vi tittar i vers 13 så ser vi: vem är de här basunerna mot? Eller vi kan börja vers 12. Förlåt, kapitel 8 är det. Kapitel 8. Uppenbarelseboken 8, vers 12. Det står så här: den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Basunerna tror jag faktiskt är de absolut svåraste sakerna att studera i Uppenbarelseboken. Så jag tänker inte vara starkt dogmatiskt över de här sakerna, men jag kommer presentera det som är min förståelse här. I vers 12 så tror jag att det här är en beskrivning av medeltidens mörker, den mörka medeltiden. I kapitel 12 så är den rena kvinnan klädd i solen, månen och stjärnorna. Här så förmörkas en del av det här. Här ser vi ett avfall och mörkrets tid. Och sen står det i vers 13 så här: och jag såg och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Så här kommer en örn och flyger och ropar med tre ven. Och de här tre vena representerar de följande basunstötarna som ska komma. Alltså den femte, den sjätte och den sjunde basunen. Och då kan jag undra, vad är den här symboliken hämtad ifrån? En örn som flyger högst upp och ropar ve. Är det hämtat från Hosea kapitel 8, vers 1? Och där får vi lite bakgrund till vad det är som händer här. Det står så här: sätt hornet för din mun. Som en örn kommer fienden över Herrens hus. Intressant, ser ni det? Hornet för din mun, där har vi basunstötarna. Och sen så: som en örn kommer fienden över Herrens hus. Varför? Eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag, säger Gud. Så när är det som en örn kommer och flyger över Herrens hus? Jo, när hans folk har vänt sig bort ifrån hans lag. Och det är precis det som den romerska kyrkan gjorde under den här tiden. De började förändra på Guds lag. Och därför så vill Gud tillrättavisa dem genom de här basunstötarna. Genom att de här vena, sista vena. Varför vill han tillrättavisa dem? Är det för att han hatar dem? Nej, för att han älskar dem. Och för att han vill väcka dem till omvändelse. Om vi går tillbaka till Uppenbarelseboken 9:1. Ska vi titta lite noggrannare på de här femte och sjätte basunen som är lite mer utförliga. Och jag tänkte jag ska bara läsa vers 1 till 11. Så ni får en överblicken. Det står: den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur den, som rök från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden. Och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i 5 månader. Och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden, men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som stridshästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld. Och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människor i 5 månader. Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Det första veropet är över, men se, efter det kommer 2 andra. Vad i all sin dar är det här? Gräshoppor. Här har vi en bild från Kairo, tror jag det. På hur det kan se ut när de ökengräshopporna angriper ett ställe. Det blir bara helt svart, och de kan komma i över 2,5 kilometer höga kolumner, komma flygande bara in som ett moln som bara sveper igenom, äter upp allt i sin väg. Det finns ingenting kvar när de har gått förbi. Så den här bilden var väldigt vanlig i Mellanöstern, till de som Johannes skriver till här. De förstod att det handlar om den här lokusterna, eller vad kallas de? Gräshopporna som kommer. Men det här är bara en symbol. Så då måste vi ställa oss frågan: vad representerar det för någonting? Vad betyder de här gräshopporna? Ja, ni vet, i Gamla Testamentet så skickade Gud gräshoppor en gång. Kan någon tänka på när Gud sände gräshoppor som en plåga? Egypten, eller hur? Den 7:e plågan som Gud sände genom Moses, som kommer över Egypten, var gräshoppor. Och det var otroligt mycket gräshoppor. Det står där att hela luften förmörkades av gräshopporna när de kom över där. Så det här är, symboliken kommer därifrån. Men gräshoppor används också i Bibeln som en symbol på någonting annat. Och vi ska titta på det i Joels bok faktiskt. Så om ni vill hålla kvar ert finger i Uppenbarelseboken, så ska vi gå till Joel i Gamla Testamentet. Joel kapitel 1. Förresten, medan ni tittar lite. Det stod här att rök kommer upp ur avgrundens brunn. Ni kan undra, vad är avgrundens brunn för någonting? Är det någon underjordisk håla? Eller vad är det för någonting? Det står i Andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 4, att Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Det är lite... kort sagt så kan man säga att avgrundens brunn representerar ondskans maktcentrum, eller där de håller till, helt enkelt. Onda makter. Så det här är någonting negativt, det är inte någonting positivt som kommer upp i brunnen här. Det är någonting som har ett, om man säger sataniskt ursprung egentligen på det sättet. Men vad är det här för gräshoppor? Joel kapitel 1 vers 4. Eller vers 3 kan vi börja med. Där står det så här. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn. Och deras barn till ett kommande släkte. Det som blir kvar efter gräsgnagarna åt gräshopporna upp. Och det som blir kvar efter gräshopporna åt gräsbitarna upp. Och det som blir kvar efter gräsbitarna åt gräsätarna upp. Så här talas det om gräshoppor. Vers 5. Vakna upp ni som är druckna och gråt. Jämra er ni alla som dricker vin över att druvsaften har tagits bort från er mun. Vers 6. Ty ett hedna folk har dragit upp över mitt land. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna. Med tänder som ett lejon. Och kindtänder som en lejoninna. Känner vi igen symboliken? Gräshoppor med tänder som ett lejon. Det är hämtat härifrån. Och enligt Joel, vad handlar det om? Enligt vers 6 här.
Ett folk,
eller hur? Det handlar om ett folk. I kapitel 2 i Joel så står det om samma folk. Blås i horn på Sion. Där har vi en basun. Vad heter det? Illusion. Antydan. Blås i horn på Sion, står det. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja den är nära. En dag av mörker och tjocka. En dag av moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk. Vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen. Under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld och bakom dem en förbrännande låga. Vers 4. De liknar hästar. Som stridshästar rusar de iväg. Med ljud som av vagnar spränger de fram över bergens toppar. Med ett dån som av eld när det förtär strå. Det är som ett mäktigt folk ordnat till strid. Så där ser vi igen, och det står att folk, inför dem så grips folken av ångest. Alla ansikten skiftar färg. Och som hjältar jagar de iväg, likt stridsmän stiger de upp på murarna och så vidare. Så vi ser att det här handlar om ett folk. De här gräshopporna representerar något stort och mäktigt folk som skulle uppstå. Som skulle översvämma stora delar av det avfallna Europa. Vad är det här för ett folk? Ja. I domarboken så beskrivs ett speciellt folk med de här orden. Det står om midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. Okej, det står på flera ställen så används just det här uttrycket att de är talrika som gräshoppor för österlänningarna och midjaniterna. Och då kan vi undra, vad i all sin dar är det här för ett folk? Vad är det för en grupp människor? Förresten, här har vi Jeremia 51:27. Res upp ett baner på jorden, blås i horn bland hedna folken, förbered hedna folk till strid mot det. Båda upp rike mot det. Ararats, Minis och Askenas. Välj ut en härförare mot det. Dra dit upp med hästar som liknar borstiga gräshoppor. Så där har vi igen den här antydan om ett hedna folk som representerar gräshoppor. Och just i Bibeln så finns den här hänvisningen till midjaniterna och österlänningarna. Som gräshoppor. Och vad är det här för något? Vilka är de här? Jo, om ni tittar i första Mosebok kapitel 25. Ska vi se vem var deras stamfäder. Första Mosebok kapitel 25. Är det någon här som tycker om släkttavlorna i Bibeln? Några stycken. Härligt. Ni brukar hoppa över dem, det ska ni inte göra. De är jättevärdefulla. Där kan vi finna ursprunget till många olika nationer. Och när vi läser de olika namn i Bibeln så blir det ibland så här, jaha, vad är all sin dar är det där? Bara något konstigt namn. Men ofta när man läser släkttavlorna så kan man finna, aha, det var den personen. Och så går det upp, så förstår man saker och ting. Så är det till exempel med midjaniterna och österlänningarna. Första Mosebok 25, vers 1, så står det så här. Förresten, hur många hustrur hade Abraham?
Tre.
Tre, ja. Egentligen en, ja. Han hade Sara, ja. Sara, och sen så tänkte han att jag ska hjälpa Gud på traven och så skaffa han sig Hagar, eller hur? Och vem fick han genom Hagar? Ismael, ja. Och vad sa Gud sen om Ismael? Skulle Ismael ärva? Nej. Utan han, vad skulle hända med honom?
Han skulle stå i strid med sina bröder.
Han skulle stå i strid med sina bröder, ja.
Han skulle också få 12 söner.
Precis. Han skulle, det är bra att ni är bibelelever här.
Vildåsna. Alla ska vara mot honom och han ska vara mot
honom. Ha, wow. Precis. Så här har vi alltså. Vi har Ismael som, och enligt Bibeln så drivs han bort ifrån Abraham. Och han drivs faktiskt, vi ska läsa det här, men han drivs bort till Österlandet. Första Mosebok 25 så står det så här i vers 1. Abraham tog sig ännu en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Gisbak och Sua. Och det här är från midjaniterna kommer. Midjaniterna. Och vers 5 så står det så här. Och Abraham gav allt han ägde till Isak. Men åt sönerna till sina bihustrur, alltså Hagar och Ketura, gav han gåvor. Och medan han ännu levde sände han dem bort från sin son Isak österut till Österlandet. Så både Ismael och midjaniterna sändes bort till Österlandet och de förenade sig där. De blev vad vi kallar för araberna. Och någonting, de angrep Israel flera gånger som vi läste i domarboken. De angrep dem. Men de besegrades av Gideon. Gideons 300. Om ni minns den berättelsen. Men de skulle göra comeback. De skulle göra comeback i uppenbarelseboken. Och jag hade citat här från Isaac Newton och de andra reformatorerna. Men jag fick tyvärr inte upp det här på skärmen i tid. Det blev lite ont om tid. Annars så skulle jag visa vad de tolkade de här gräshopporna i uppenbarelseboken som. I princip alla uteslutande tolkade de här gräshopporna som den islamska invasionen under medeltiden. Och jag tror att man kan finna stöd för det i Bibeln. Uppenbarelseboken 9. Det var år 610 efter Kristus som en okänd medborgare i Mekka skrev ett brev till Persiens kung om att ta emot honom som Guds profet och namnet var Mohammed. Och Mohammed hade fått syner, uppenbarelser ifrån en ängel som han menade, eller som han menade senare, var Gabriel. Det står om en ängel i uppenbarelseboken 9. Men det står inte om en ängel från himlen. I kapitel 9, vers 1 så står det att en stjärna representerar änglar, om ni minns. Och den hade fallit från himlen ner på jorden. Det är en fallen ängel. Som har nyckeln till avgrundens brunn Och sedan så börjar det här, de här gräshopporna att sprida sig ut ifrån det här. De börjar att, den här religionen börjar att spridas och den spreds som en löpeld genom hela Mellanöstern. Mohammed startade en revolution utan dess like. Han enade alla beduinstammarna, araberna där under islam. Och de hade krigat mot varandra förut jättemycket. Han enade dem i tron och de gick ut i jihad sen under hans efterföljare. Och de erövrade ett imperium som blev större till ytan än romarriket var. Helt ifrån Indien, ända bort till Spanien och norra Spanien sträckte det sig. Ett enormt rike under 600-talet och 700-talet och framåt. Vi hinner inte gå in på alla de här olika detaljerna, men det står, det är ganska intressant att det står i Uppenbarelseboken 9:4 vilka de skulle angripa. Det står att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd. Vilket är ganska ovanligt för gräshoppor, för det var det som de åt egentligen. Men de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Så det här angreppet är mot människor. Och det var de människorna som inte bar Guds sigill. Så med andra ord, de som hade Guds sigill, de blev inte utsatta för den här plågan. Eller hur? Så då kan vi undra, vad är Guds sigill för någonting? Vi ska titta sen vidare på det här med vilddjurets märke en senare gång. Men Guds sigill är faktiskt motsvarigheten till vilddjurets märke. Alltså motsvarigheten, då menar jag motsatsen då. Så Gud har sitt sigill. Och i 5 Mosebok kapitel 6, vers 6-8 så står det så här. Dessa ord som jag idag ger dig. Gud har just gett dem 10 budorden i kapitel 5, 5 Mosebok kapitel 5. Och sen säger han till israeliterna. Att dessa ord som jag idag ger dig i befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Det här betyder inte bokstavligt att de skulle lägga de 10 budorden på pannan, utan det betyder att de skulle ha budorden i sina sinnen. De skulle handla efter de 10 budorden. Och det här inkluderar förstås också sabbaten. Och sabbaten var specifikt ett tecken mellan Gud och hans folk. Hesekiel 20, vers 20. Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er. För att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Det skulle vara ett tecken, ett sigill. Det var... I antiken så var det ett auktoritetsmärke som visade att ett dokument var giltigt. Och när Guds sigill, eller om man tittar på de 10 budorden, så är det just sabbaten som lyfter fram orsaken till varför vi ska tillbe Gud. För den säger att han är skapare. Den säger att det är han som har skapat oss. Och det är därför som vi tillber Gud, eller hur? Varför tillber ni inte mig eller någon annan? Jo, för jag har inte skapat er. Gud har skapat oss. Och därför så är han värdig tillbedjan. Så det här var tecknet för att Guds folk skulle inse att det var Gud som är Gud. Och inte någon annan. Så när det står att de fick befallning om att inte skada de trogna grupperna här som blev förföljda. Så inkluderade även de här som höll sabbaten, tror jag. Edward Gibbon skriver om något ganska intressant, om Abu Bakrs befallning. Abu Bakr var efterträdaren för Mohammed. När Mohammed dog 632 så efterträddes han utav Abu Bakr. Och han gav en befallning innan de gick ut på sitt fälttåg för islam. Och han sa så här. När ni strider i Herrens krig, låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer och bränn inga sädesfält. Intressant va? Hugg inte ner några fruktträd. Skada inte heller nötkreatur förutom de ni dödar för att äta. Och sen står det så här. När ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor som tillhör Satans synagoga, säger de. Som har rakade kronor. Jag tror att han talar här om munkarna. Ni vet, de rakade sig och det såg ut som en törnekrona. I alla fall. Rakade kronor, säger han. Var noggranna med att klyva deras skallar, säger han. Så här var vad han uttryckte till dem. Visa dem ingen nåd tills de antingen har blivit muslimer eller betalar skatt. Så det var effektivt, eller hur? Nu vet ni hur islam spred sig. Det här är från Muhammeds efterträdare. Han gav den här befallningen till sina arméer innan de gick ut på det här fälttåget för islam, jihad, på 1600-talet. Ja, det här är inte från Koranen, det här är från en historiker som beskriver det, Edward Gibbon, i The Decline and Fall of the Roman Empire. Han är inte religiös överhuvudtaget, men han bara citera vad de sa.
Vi har såna hadiser kallade. Mm-hmm. Det är muslimerna som ser efter vad har gjort Mohammeds efterföljare.
Just det.
De har sett att han har sagt så här, så det blir en hadis till alla vanliga muslimer.
Okej.
Okay. Det får ni göra.
Just det. Ja, det är säkert därifrån han har fått det då. Ja, det är bra. Du är duktig på det här med muslimer kanske.
Jag var muslim.
Du var det? Wow. Du är kristen eller? Nu? Nej. Det behöver inte säga.
Jag ska inte säga någonting för att jag tycker att det ska fika.
Ja, jag förstår. Så återigen, det här handlar om jag tror att i överensstämmelse med det som reformatorerna lyfter fram, så talar de om det här som faktiskt lett utav Gud för en specifik orsak, för att straffa de otrogna kristna. Och det är intressant, jag är inte speciellt insatt i Koranen, så du får gärna rätta mig om jag har fel. Men vad jag har förstått ifrån Koranen så är det verkligen, det är speciellt avfallen kristendom som man fördömer. Stämmer det? Eller?
Koran fördömer allt.
Allt kristendom, okej. <Okay. laughs> Ja. I alla fall, jag har hört att det finns en grupp människor i Koranen som kallas för bokens folk.
Men det varierar på. Bokens folk används till, om en muslim kommer till Europa. Mm-hmm. Så kristna och judarna kallas som bokens folk.
Okej.
Okay. Men om muslim är i muslimska länder,
aha,
så då är det inte gällande.
Aha.
Så det är två versioner.
Det är två versioner, okej. Okay. Mm. Intressant. Jag tror att vi har väldigt ont om tid här, men i den sjätte plågan här, eller sjätte basunen, så tror jag att det beskriver i princip samma folk här, fast de är lite mer avancerade. Det som hände med det islamiska riket var att de kristna, de skickade ner korståg, de gjorde lite skada, men ingen speciellt. Ingenting illa hände egentligen med det muslimska riket från de kristna korstågen, förutom att de blev väldigt arga på de kristna och så vidare. Men det som helt förödade det muslimska riket var mongolernas invasion. De kom och totalt tog över hela den muslimska, den arabiska världen. Och sen blev de muslimer. Så konverterade de. Och blev en nation som, där en kung uppträdde som hette Osman, och han etablerade ett rike som man kallade för det osmanska riket. Och det osmanska riket blev otroligt känt för sina kanoner, sitt krut som de använde flitigt i krigföringen. Och det står i Uppenbarelseboken, jag vill bara läsa det här kort. Det står om ja, vers 14 så står det, eller vers 15. Då släppte de fyra änglarna lösa de som för den timmen och den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Och när jag såg, och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblåa, svavelgula bröstharnesk. Och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras mun kom eld, rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet, som kom ut ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna. Till hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar. Deras svansar liknar ormar som har huvuden, och med dem så vållar de skada. De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar och avguda bilder av guld och silver och brons eller sten eller trä, och som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord, sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Intressant, här i vers 20-21 så ser vi orsaken till varför de här plågorna kommer. Det var för att omvända folket. De höll på med massa dåliga saker och därför så lät Gud den här invasionen komma. Det står om eld och rök och svavel. Och det var med hjälp av det som de krossade en av de tre politiska rikena, eller kristna rikena. Du hade katolicismen, du hade protestantismen och du hade, hade Konstantinopels östra ortodoxa gren. Och den tog de här över, dödade en tredjedel av de kristna politiska riket. Genom stora kanoner som de här till exempel. Ni ser, en människa är bara så här hög ungefär. Så enorma saker som de använde sig av. Och ja, vad är poängen med det här? Jag vill berätta en berättelse ni känner till. Berättelsen om David och Saul. Hur många känner till den? David och Saul. Yes. David, han var en rättfärdig man. Men han blev förföljd, eller hur? Han förföljdes utav kung Saul. Saul var en avfallen kung. Och han gick runt och förföljde Guds sanna kvarleva. Och David, han fick springa runt, han fick gömma sig ute i vildmarken. Han gömde sig i öknen, i grottor, överallt. Saul jagade efter honom. Och intressant nog, i första Samuels boken, kapitel 23, så står det så här. Vers 26. Till 28. Det står att Saul gick på en sida av berget och David med sina män på den andra sidan. Men medan David skyndade sig för att komma undan Saul, och Saul och hans män försökte omringa David och hans män för att gripa dem, kom en budbärare till Saul och sa: skynda dig och kom, för filisterna har ryckt in i landet. Då slutade Saul att förfölja David och drog bort mot filisterna. Det här är en ganska intressant händelse. Här har vi, som sagt, vi har den avfallna kyrkan som, eller förlåt, inte avfallna, avfallna ledaren som förföljer de här personerna uppe i bergen. Och precis när de ska klämma åt dem så får de se att nu kommer filisterna in. Så då måste de gå bort och göra det. På samma sätt hände det under reformationen. Det står så här. En historiker skriver så här: Guds försyn hade hållit de krafter som motarbetade sanningen under kontroll. Karl den femte hade beslutat att krossa reformationen. Varje gång han lyfte handen för att slå tvingades han emellertid att avstå. Gång på gång såg det ut som om alla som vågade sätta sig upp mot den romerska kyrkan ögonblickligen skulle bli röjda ur vägen. Men i det kritiska ögonblicket visade sig turkarna vid de östliga gränserna. Eller konungen av Frankrike, eller till och med påven själv som missunnade kejsaren hans ökande makt, förklarade krig mot honom. Under det att oro och stridigheter fyllde nationerna hade reformationen fått tillfälle att växa i kraft. och spridas vida omkring. Ganska intressant, eller hur? Genom turkarnas anfall så kunde reformationen etableras. Den kunde ha blivit utplånad i sitt tidiga skede om det inte vore för att Gud tillät de här plågorna att falla över den kristna världen som förföljde hans folk. Och det är mitt budskap ikväll. Psalm 76 och 11 så står det så här: människors vrede ska då bli dig till pris. Även om det var fruktansvärda saker som gjordes genom de här invasionerna från islam, så använde Gud det för att föra sin sanning framåt, för att föra sitt evangelium vidare. Och till och med människors vrede skulle bli till Guds pris. Och jag vet inte hur det är i ditt liv. Kanske går du igenom saker som du undrar, hur i all sin dar kan det finnas någonting gott överhuvudtaget i det här? Kanske är det som gräshoppor som kommer upp ur avgrunden här mot dig. Och du tänker, det är helt svart. Hur ska det kunna komma någonting gott ur det här? Gud är mästerlig på att vända saker och ting till någonting positivt. Romarbrevet 8:28 så står det: vi vet att för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och om Gud kunde göra det, om Gud kunde använda islam för att gynna sitt verk, så kan han använda även svårigheter som du kanske går igenom i ditt liv. Så det är min uppmuntran som jag vill ge till dig. Det är att fortsätta studera. Vad sa du?
Kanske islam kan på något vis verka till det bästa här hos oss också.
Absolut, absolut. Det tror jag nog. Det kan vara så, helt klart. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, jag vill tacka dig för att du har talat till oss. Jag vill tacka dig för att du kan vända någonting som kan verka hemskt till någonting otroligt positivt. Och du använder det för din sannings framgång. Och Herre, jag vill be att du ska tolka de här sakerna till oss på ett tydligt sätt. Det är inte alls på så vis att du inte tycker om människor. Du älskar alla människor, oavsett om de är katoliker, om de är muslimer eller om de är hinduer eller vad de än är. Du älskar oss alla precis som vi är, Herre. I det som vi tittar på så ser vi, om det talas om system. Men Herre, du kan använda även sådana system för att föra ditt rike framåt. Hjälp oss att förstå dessa saker på rätt sätt. För att kunna också klara av de svårigheter som vi går igenom, Herre. Vi ber om ditt beskydd och din vägledning i Jesu namn. Amen.